Välkommen till Hårdnät med mig, Johannes Sundlo. Och under hösten och vintern så kommer jag ha olika samarbeten med olika företag som har produkter och tjänster som påverkar oss inom HR. Kort och gott, företag som löser ett problem för oss som arbetar inom HR. Och idag är det Effektiv Nu som jag har ett betalt samarbete med här i podden. Och med mig har jag Linn och Manne från Effektiv Nu.
Jag tycker vi börjar med att höra lite. Linn och Manne, ni får ju svara var för sig såklart, men vilka är Linn och Manne?
Det är jag som är Manne här då och har jobbat med effektivitetsfrågor de senaste 10 åren. Och innan dess har jag faktiskt jobbat med personalrelaterade frågor.
Linn heter jag. Jag har en bakgrund inom bemanningsbranschen, bemanning och rekrytering. Jobbat med learning and development och utbildning som HR-konsult. Och nu idag så jobbar jag som effektivitetskonsult på Effektiv Nu.
Effektiv Nu har jag ju hört nämnas, och ni jobbar med effektivitet också. Men vad är Effektiv Nu? Vad är det för företag? Vad gör ni?
Ja, det här egentligen ska man ju titta tillbaka på varför vi startades. Och det kom ur då att jag brände ut mig en gång i tiden. Jobbade lite för hårt, för mycket på dagarna. Klok blev jag inte direkt, utan jag konsumerade mycket kaffe, Red Bull, koffeintabletter och allt för att orka med mina dagar. Ja, men till slut så fick jag en utskällning och en käftsmäll från en läkare. Och det ledde till då framförallt att jag sa upp mig. Och därifrån vilade jag. Jag erkände aldrig för mig själv att jag var utbränd, utan jag var bara lite trött, tänkte jag. Det här ledde då till att jag vilade i 6 månader, och sen när jag började på nästa företag och började märka att samma saker började hända där. Då insåg jag att jag hade väldigt stor ansvar i mitt sätt att jobba och började undersöka då möjligheterna hur man kan arbeta smartare istället för hårdare. Och utifrån det så har det här företaget startats och har som sagt varit aktiv sedan 2013. Och vi har ju hunnit utbilda över 16 000 personer runt om i Skandinavien då.
Och det man kan säga att vi utbildar inom, det är för att vi ska kunna bli mer effektiva, vi ska kunna frigöra tid, minska eventuell stress och få en bättre balans egentligen mellan arbete och privatliv. Och vi hjälper deltagarna till det här genom att höja deras tekniska kompetens så att de kan använda tekniken liksom som en hävstång till det här nya liksom arbetssättet. Och när jag pratar teknik här så är det Microsoft 365, Outlook, Teams, men också Google Workspace och liknande. Tekniken vi jobbar i liksom varje dag, men det är väldigt sällan vi har fått en ordentlig utbildning i hur ska jag nyttja min mail på rätt sätt? Hur ska vi samarbeta i Teams för att det ska vara effektivt och liknande?
Jag tror att många känner igen sig i det där, som du säger Linn, att man kommer in och man har alla de här verktygen men ingen har riktigt lärt den. Hur ska du hantera allt det här? Det kan ju vara mail, det kan vara kalendrar, det kan vara Slack, det kan vara Teams, det kan vara Zoom. Alltså det är väldigt mycket som läggs på som många organisationer förutsätter att det här ska du kunna. Varför tror ni att vi inte gör en mer medveten insats kring de här frågorna?
Jag tror att många har en tanke om att tjänstemän kan sina verktyg. Ja, men oftast när vi gör en rekrytering så väl frågan så här, kan du Office-paketet? Och de flesta svarar, jajamensan, det kan jag. Men inte hur mycket man kan. Jag tror att 99% hade nog svarat ja på den frågan. Men kunskapsnivån varierar ju, va? Och det är det man inte undersöker vid en rekrytering exempelvis. Och sen när man implementerar nya verktyg, ja men ta bara tack vare pandemin att vi har klivit in i Teams eller Microsoft 365 mycket, mycket mer. Ja, det har ju lett till att folk har bara fått nya verktyg i knät som de ska själva lista ut hur saker och ting fungerar. Och det är inte säkert att man klarar av att lista ut alla finesser och funktioner själv. Det är många organisationer som behöver hjälp för att utbilda sina tjänstemän i verktygen. Och ett exempel jag brukar ge, det är så här, hade man varit elektriker eller tågförare, truckförare, inte hade man släppt ut de medarbetarna utan någon licens eller körkort för sina verktyg. Mm. Men för tjänstemän just resonerar man inte på samma sätt.
Om vi drar det ännu längre då, vad tror du att det beror på att man inte gör det? Varför gör man inte de här medvetna insatserna? Är det just för att man förutsätter att du kan det? Eller är det något annat som ligger bakom också? Är det okunskap? Eller?
Ja, jag är så pass gammal så jag kommer ihåg när datorerna var nya i våra liv. Och då skickade ju de flesta sina medarbetare för att ta så kallad datorkörkort. Mm. Och det där rann ju ut sen när man upplevde att majoriteten kan ju nu sina datorer. Mm. Och sen har det där glömts bort lite med tiden att systemen uppdateras ju faktiskt. Eller det kommer nya finesser och funktioner, verktygen förändras. Men någonstans så har man negligerat detta område. Självklart så har vi ju kunder som är väldigt på tapeten och de är väldigt måna om att alla medarbetare ska kunna sina verktyg. Men de är få när man tittar ut på det långa landet vi lever i.
Ni kommer in på en kund då. Vilka är de största utmaningarna som ni träffar på när ni utbildar? Och vilka utmaningar har de deltagare som ni träffar i det här, att navigera det här landskapet som de ändå möts av när de kommer ut på en ny arbetsplats eller om man implementerar ett nytt verktyg eller vad det nu kan tänkas vara?
Men det handlar ju många gånger kanske om att det är väldigt mycket olika typer av verktyg och plattformar. Man vet kanske inte till 100% vad som ska användas till vad, och man har skapat liksom sin egen struktur. Exempelvis för liksom vart du ska ha dina uppgifter, vart du liksom skriver ner sånt du ska göra. Generellt är det ganska enkelt, vi sprider ut oss på massa olika platser. Och det kanske är lite på ett fysiskt anteckningsblock, det kanske är någon som har någon post-it, man kanske har någonting i mobilen, något i kalendern. Sprider man ut sig på så många olika platser så har man ingen överblick och det är svårt att få kontroll på det du ska göra liksom. Så att kanske snarare att man inte riktigt har kunskapen i hur man kan nyttja verktygen på rätt sätt så att de hjälper oss helt enkelt.
Ja, sen finns det faktiskt ytterligare en aspekt. Mm. Det gäller ju också att ha en metod så att man kan jobba metodiskt med informationsflödet. Många väljer ju att låta sina mejl ligga kvar i inkorgen, och inkorgen används både som en uppgiftslista, arkiv, papperskorg. Mm. Och där trillar det också nya mejl varje dag, och det skapar ju såklart kaos när man använder inkorgen till fler områden än vad den är till för. Så att där jobbar vi också med olika metoder för att hantera, det kallar vi för effektiv mejlhantering exempelvis.
Men om man upplever det här då, kanske inte det specifikt mejlkorgen, men generellt om man upplever att jag har för mycket att göra och det här skapar en, jag vet inte om man ska kalla det digital stress, men stress över den faktiska digitala arbetsmiljö som många av oss lever i. Vad gör man då? Har ni några tips eller knep eller S i rockärmen som man kan ta till för att komma till rätta med det?
Ja, men bland annat liksom i våran, vi har ju en arbetsmetodik kring det här som liksom grundar sig i hur är vi människor tillsammans med, hur kan vi ta hjälp av tekniken liksom för att åstadkomma de utmaningarna eller ta hand om de utmaningarna som vi har. Och ett första steg där som jag alltid pratar om, det är att försöka minimera olika typer av avbrott. För generellt så har vi ganska mycket avbrott runt omkring oss, både från tekniken, det kan vara förhandsgranskningar från nya mejl eller från Slack eller från Teams som poppar upp på skärmen och liksom skapar avbrott för oss när vi sitter och arbetar fokuserat. Och varje gång du har ett sånt litet avbrott, det kanske är 1-10 sekunder, så har du en ställtid på ungefär 2-3 minuter innan du kommer tillbaka till fokus igen. Och det här är ju tid med sänkt produktivitet, det vill säga det du gör tar längre tid att genomföra. Och vi har ju ganska många sådana avbrott liksom varje dag. Så att en bra grej att börja med, det är att bara liksom titta på sina inställningar. Vad kan jag ta bort som inte behöver poppa upp och liksom komma upp när jag sitter och jobbar? Typ förhandsgranskningar och mejl, det behöver vi inte alltid ha, utan mejlen är inte till för akut kommunikation. Vi kommer gå in och läsa mejlen ändå, men det behöver inte poppa upp och skapa ett avbrott för oss, för då kommer vi inte få lika mycket gjort den dagen för att vi får så många avbrott.
Ja, och sen finns det ytterligare en sak som man kan lägga till där faktiskt. Vad kan man göra? Vad finns det för finesser? Många känner inte till att Outlook kan hjälpa dig med dina uppgifter. Och Linn var inne på det här att de flesta sprider ut det, post-it-lappar, kollegieblock och lite i skallen och lite i mobilen och någon Excel-lista här och där. Va? Och vår rekommendation blir då att samla allting i en digital uppgiftslista. Både Gmail idag och Outlook har ju uppgiftshanterare, och de är skapta för att man ska hålla reda på sina uppgifter och enkelt kunna beta av dem. Vår starka rekommendation blir självklart i sånt läge, använd rätt verktyg för rätt ändamål, alltså uppgifter för att hantera uppgifter.
Om ni kommer in i organisationen och börjar arbeta på det här sättet, eller ni hjälper medarbetarna att arbeta på det här sättet, vilka vinster ser ni och vilka vinster ser medarbetaren och vilka vinster ser organisationen av att man jobbar lite mer strukturerat på det här sättet med de digitala verktygen som finns till handa för väldigt många redan nu kanske, och som man inte behöver köpa in någon extra modul för, utan man behöver bara skapa den här grundläggande strukturen. Men vilka är vinsterna?
Ja, men om man börjar liksom med personerna, att man blir mer, man får en bättre kontroll liksom på sitt arbete, vilket gör att det känns bättre, vi mår bättre. Det handlar också om att vi minskar stress när vi får bättre koll på liksom våra grejer. Man blir mer produktiv, att man liksom går rätt vägar. Man går inte en massa omvägar, utan man förstår så här ska jag göra för att ta mig från punkt A till punkt B. Men sen handlar det ju också om att får vi ett likartat språk för de här funktionerna, för de här verktygen, plattformarna, så kommer vi börja arbeta mer likartat i organisationen. Och det kommer inte bli lika mycket krockar eller kanske missförstånd, utan vi jobbar mer likartat och det är positiv effekt för hela bolaget i stort. Det blir som, vi brukar kalla det för interna trafikregler, att vi vet exempelvis hur vi ska jobba med uppgifter, våra personliga uppgifter. Vi vet hur vi ska jobba med lagring och hur jag ska hitta mina dokument och liknande. Och vet hur vi ska samarbeta i Slack eller Teams. För att vi har diskuterat det tillsammans och har en gemensam förståelse kring det.
Jag kan inte låta bli att fascineras lite av att det, när ni säger det här nu så låter ju det så otroligt självklart, men det är fortfarande så otroligt svårt för väldigt många organisationer. Det är lite som när man ska träna, man vet ju att det är bra för kroppen att träna, men det finns ändå ett litet motstånd till att göra det hela tiden. Men om man är en sån organisation, om man tänker på ett organisatoriskt perspektiv, alltså om man är en HR-person, ja men som jag själv här egentligen då, och känner igen sig i det här, ja men känner igen mig att ja men nej, det här skulle jag kunna bli bättre på. Har ni några knep från det perspektivet? Alltså, hur kan man som HR hjälpa till att ta organisationen till ett bättre ställe när det kommer till de här frågorna?
Nej, men HR har ju oftast, vad ska man säga, inte kontroll men överblick över arbetsmiljön, och idag ingår ju den digitala världen i arbetsmiljön mångt och mycket. Så att jag har ju stött på kunder där vi har IT faktiskt rapporterat till HR-chef. Så det kommer bli nog någonting som är större och större, tror jag, att IT bakas in i HR. Det är inte bara den fysiska arbetsmiljön HR ansvarar för, utan även det digitala. Så att vad HR kan göra i det här läget, självklart kunna erbjuda kunskap till organisationen. Hur kan man smartare arbeta och använda sig av tekniken på ett bättre och smartare sätt? Och som sagt, den här arbetsmetodiken är också såklart avgörande. Tekniken bara i sig själv är ju teknik i sig själva. Så att det kompletterar ju med arbetsmetodiken, och det är då vi får den här raketfarten som vi ser hos våra befintliga kunder.
Om ni tänker på, det har ju varit mycket prat om det hybrida arbetssättet, och vi pratar ju om, ja men jag sitter på distans till exempel, jag sitter ju hemma och arbetar, och det är fler säkert som gör det, eller vi gör väl det, nästan alla tjänstemän på ett eller annat sätt, man sitter på utspritt, man är lite på kontoret, man är lite hemma. Hur ska man tänka kring det som organisation då, när det kommer till också att skapa de här strukturerna, och blir det extra viktigt att tänka på, eller har ni några andra insikter eller knep till organisationer som jobbar på det här sättet distribuerat, som jag tror att de flesta ändå gör idag?
Det som vi pratade om innan, de här liksom interna trafikreglerna, det är ju någonting som underlättar när vi jobbar mer hybrid. Att det är någon som sitter hemma, någon sitter på kontoret. Då måste ju alla grejer bara fungera. Vi måste ha en förståelse för våra digitala miljöer. Hur ska vi ha bra möten? Hur ska vi kommunicera när vi inte kan gå förbi varandras kontor och knacka på dörren eller knacka på axeln liksom när man sitter i ett öppet kontorslandskap eller liknande? Så att de blir ju ganska avgörande, skulle jag säga, för att det ska gå smidigt. Sen så vet jag inte helt om jag svarar på frågan, men själva liksom arbetsmetodiken som vi utbildar i, det är ju också ett självledarskap som gör mig trygg i hur jag ska jobba med mina uppgifter. Nästa steg där handlar ju om hur jag liksom planerar min dag, hur jobbar jag med långsiktig planering och visualiserar min planering i min digitala kalender så att jag får en förståelse för hur mycket jag har att göra, min balans, hur jag kan prioritera mellan olika typer av arbetsuppgifter. Att man blir ju lite sin egen chef liksom i det också, med sina egna arbetsuppgifter. Och är jag trygg i det, så kommer ju det här liksom hybridarbetet funka ännu bättre, såklart.
Och det tycker jag svarar på frågan exakt, mer eller mindre. För det är ju en jättestor del i det, där en del av ansvaret har gått över, kanske ännu tydligare på mig som anställd, att jag behöver driva, precis som du säger, min egen utveckling och min egen dag på ett annat sätt än att jag blir, ja men kanske avbruten, eller att kollegor kommer med frågor fysiskt i alla fall, eller hur man ska säga det. Men på tal om det, för ni pratar ju också om att man blir avbruten utav mejl, men det kan ju också vara så att om du sitter på ett kontor, nu aktivitetsbaserade kontor har ju varit mycket i ropet längs vägen, då är det ju inte bara mejl som kan komma avbrytande, det är ju faktiskt kollegor som kan komma avbrytande än också. Hur tänker ni kring det, aktivitetsbaserade kontor, har de en framtid? Funkar aktivitetsbaserade kontor, eller vad ser ni där?
Ja, det gör de faktiskt. Vi har ett flertal kunder som sitter aktivitetsbaserade, och där har vi ju varit involverade i övergången från det renodlade öppna landskap eller egna kontor till att gå över till aktivitetsbaserad. Det gör det, men man måste ha en tydlig plan, utan att låta klyschigt. Så det krävs ju faktiskt att man stannar upp och reflekterar. Vad är det vi håller på med? Vi går ifrån A till B här nu då, och utan kanske större erfarenhet, och hur ser det nya ut? Även där rekommenderar vi interna trafikregler, för att det är väldigt viktigt att alla vet hur vi ska förhålla oss till varandra i den nya fysiska arbetsmiljön, och där vi också kan nyttja olika tekniska finesser. Nu är det en podd, va? Vi kan ju inte dema någonting just nu, men det finns ett antal olika finesser som man kan använda sig utav, exempelvis signalvärdet i Teams-statusen, där man kan både säga om man är tillgänglig eller frånvarande och dokumentera var man befinner sig, så att kollegan som behöver kanske få tag på mig fysiskt inte behöver springa runt på tre våningar innan den personen får tag på mig fysiskt. För då har jag redan talat om det i förväg. Och idag finns ju också den här möjligheten, om vi ska slå ihop den frågan sen innan, det här med både hybrid och aktivitetsbaserad. För där har du ju två olika spår. Det finns ju de som sitter aktivitetsbaserade och jobbar hybrid. Alltså både hemifrån och har det här kontoret. Och det funkar också väldigt väl. Men återigen, överenskommelserna där är avgörande. Alltså de här interna trafikreglerna. Och man måste komma bort ifrån, väldigt många chefer som jag har träffat och pratat med under senaste åren ställer ju frågor om, men om jag inte ser min kollega så vet jag inte vad den personen gör. Nej, jag fattar det. Men om du börjar fokusera på att du ska se en person, men den personen kan ju lika väl sitta och surfa på nätet och se ut som att han eller hon jobbar. Det går inte längre att mäta. Det är inte en stämpelklocka vi kan utgå ifrån, utan vi måste fokusera på vad jag och den personen kommit överens om att den personen ska uppnå, och börja fokusera på målet och inte antal timmar på det fysiska kontoret.
Mm. Det är väldigt klokt, tycker jag, och gå väldigt mycket mer åt det hållet, och vi ser väl den trenden också, eller så ser jag den trenden för att jag vill se den, det kan vara så också. Men en problematik som kommer med det, för jag gillar ju verkligen det, men en problematik som oftast lyft utav chefer eller medarbetare också för den delen emellanåt, är också i att Om man har den här friheten, så kan det sudda ut gränsen mellan fritid och arbete. Och har ni några knep där? För jag tänker också, det spelar också in till hur man strukturerar sin dag och liksom, ja, egentligen allt som vi har pratat om. Men hur skapar man den här balansen mellan arbete och fritid som medarbetare?
Vi har ett verktyg som vi kallar för skapa kontroll. Och det handlar ju om att både stanna upp för att summera sin dag och bilda en överblick över vad som har gjort, vart jag står och vart jag är på väg. Men också för att få en closure, alltså stänga för dagen och ta fritid, fokusera på familjen, dig själv, träning, som är minst lika viktigt som att kunna prestera på jobbet. Så man kanske är pappa eller mamma och behöver också ta hand om andra som behöver tas hand om, så att säga.
Ja, och många gånger, liksom de gångerna som vi blir stressade och liknande, så kanske det inte alltid handlar om antalet arbetsuppgifter eller liknande, utan det är ofta en kombination kanske av arbetsuppgifter, jag har ingen kontroll på det jag gör och jag får aldrig någon ordentlig återhämtning, jag bara liksom fortsätter. Så därför är ju det här liksom slutet på dagen en tydlig rutin, skapa kontroll det sista jag gör, så att jag lämnar jobbet på jobbet, jag kan gå hem, återhämta mig, vara närvarande med familj och vänner, komma tillbaka dagen efter med liksom ny energi och en tydlig bild av vad jag ska göra. För det här skapa kontroll, det innefattar egentligen fyra liksom viktiga delar. Fyra rutiner du gör innan du går hem. Och det tar typ en kvart, 20 minuter max. Tömma alla arbetsrelaterade tankar. Skapa uppgifter av dem. Gärna digitala, så att de finns i din dator när du kommer dagen efter. Se över inkorgen på dagens mail. Och sen se över din planering och dina uppgifter för nästa dag. Har jag liksom rätt förutsättningar när jag kommer imorgon att hinna göra alla de här grejerna? Eller behöver jag prioritera eller tänka om och flytta på någonting? Så att jag också vet vad jag ska börja med dagen efter. Då får jag en kortare startsträcka och kan bara liksom sätta igång på så sätt.
Det är ju ett supertips, och jag tänker att framförallt i den här digitala världen där vi sitter på distans kanske det blir ännu viktigare, för det, även om man inte gjorde det så strukturerat förr, så kanske du ändå åkte tunnelbana eller tog bussen eller, och då sorterar du ändå iväg tankarna kanske på något sätt. Men jag menar, att gå härifrån till köket, det är, vad är det? Vad tog det 5 sekunder och gå dit? Och det är klart att det är ju inte tillräckligt egentligen tid för att ställa om, och om när många lever i den här verkligheten, så är väl det en superrutin att ha och göra det i slutet av varje dag. Blir det vinsten att du kommer mer mentalt tömd så att säga hem, men också förberedd för nästa dag då in i det här. Det är ett superknep.
Precis. Vi brukar säga att det är en life saver.
Ja, den är verkligen helt fantastisk. Det fina är det här, vi jobbar ju precis så som vi utbildar. Så att vi alla, innan vi går hem, vi skapar kontroll liksom. Och jag kan verkligen känna av de gångerna när man kanske inte fick till det. Vi är ju människor också. Att så här, oj, då kommer de här liksom arbetsrelaterade tankarna på kvällen. Och just det, gjorde jag det där? Hann jag mejla tillbaka till den personen? Och så är jag inte lika närvarande liksom med familj och vänner. Så att det är ett fantastiskt knep, om man får säga det på det sättet. Och det viktiga här är ju att få med det i planeringen liksom. För att man kanske tänker att man vill börja göra det. Men får jag inte med det i min planering, alltså in med det i kalendern. Det ska ligga där det sista du gör innan du går hem för dagen. Så att du faktiskt får en påminnelse och börja göra det. För det blir ju liksom en ny vana som man vill få in. Och då måste vi visualisera det helt enkelt.
Och jag tänker också just ur ett effektivitetssynpunkt. För jag menar, även om det kan så att säga, ta tid ifrån organisationen. För det är ju kanske en kvart då som går åt det. Så lär ju det öka produktiviteten avsevärt på lång sikt. Och framförallt också välmåendet, alltså det långsiktiga välmåendet och långsiktiga hållbarheten för medarbetare, tänker jag att det låter som i alla fall.
Vi har ju som sagt frågat 16 000 deltagare och fått lite svar. De återrapporterar till oss att de i snitt har frigjort 1 timme per dag och per person. Det är 12% ökning av deras produktivitet. Eller man kan ta den tiden och använda till de viktigare arbetsuppgifterna. Vi pratar ju aldrig om att spara tid, för den går ju inte att lägga i en burk och använda nästa vecka. Va? Därför så använder vi ordet att frigöra tid. Välmåendet ökar, man tänker mindre på jobbet under fritiden. Har tagit kontroll över sina mobiler exempelvis, minskat aviseringar där på kvällarna, läser inte mail lika ofta eller aldrig. Sådana återkopplingar får vi. Jag har till och med blivit stoppad på stan där folk har sagt, du, jag gick din utbildning för 6 månader sedan och nu har jag faktiskt kommit igång riktigt bra med min träning. Tack för kunskaperna. Så att den kunskapen vi delar med oss, den påverkar faktiskt alla 24 timmarna, även om vi har fokus på de jobbrelaterade. Och det här vet vi och ser ju både från oss själva, men också från alla deltagare som har gett oss väldigt fina återkopplingar.
Jag vet inte om du vill ha fler som stoppar dig på stan, men om man ändå skulle vilja gå en utbildning, kanske inte med slutmålet att man behöver stoppa dig på stan, men med slutmålet att bli mer produktiv och liksom välmående som individ. Om man sitter där ute och känner, ja, men jag vill veta mer om effektiv nu. Hur gör man?
Ja, då tittar man ju först och främst på vår hemsida som är effektivnu.se. Där går det ju att kontakta oss, så tar man ett möte och diskuterar vilka utmaningar den personen eller den organisationen har. Och sen skräddarsyr vi fram utbildningsinnehåll som kan variera allt ifrån en halv dag upp till 2-2,5 dagar.
Så det är ungefär den tidsspannet som det tar för er att utbilda. Det är inte mer insatt, det är inte så att man behöver köpa 6 månaders heldagsutbildningar för hela sin organisation. Utan vi pratar ändå om en ganska kort insats för en ganska stor effekt. Då.
Ja, och anledningen att vi skapar effekt under den korta tiden, det är väl att alla förändringar vi behöver göra, det görs på plats tillsammans med oss. Mm. Sen supportar vi ju efteråt såklart om det dyker upp olika utmaningar, frågeställningar under resans gång. Mm. Så att vi är väldigt generösa med vår support och stöd. Och anledningen är vår mission, det är att säkerställa att ingen annan där ute behöver stressa och bränna ut sig utifrån min och några av mina kollegors tidigare erfarenheter.
Och den där är väldigt viktig tycker jag, som du säger, att man gör allting under utbildningen. För det är så vanligt att man kanske är på utbildning och man blir inspirerad och man blir taggad och det här är så bra och det är så roligt. Och sen dagen efter, då kommer man tillbaka till jobbet och fortsätter precis som man alltid har gjort liksom. För att, ska jag förändra någonting? Men det som jag skulle säga att vi gör som är en skillnad där, det är ju som sagt att du tillämpar allt på plats. Du strukturerar upp din uppgiftslista, du planerar i kalendern under utbildningen, du rensar din mail. många liksom våra deltagare går med en tom inkorg för första gången i sitt liv. Och det är en så, det är en sån himla fin liksom effekt. Mm. Och det, man blir helt varm i hjärtat. Och då handlar det om en inkorg liksom. Men det är otroligt. Så att tillämpningsgraden blir så hög för att du gör allt på plats dagen efter. Då har du allting. Det är bara för dig att fortsätta. Så att det är otroligt fint att se. Så himla roligt.
Fantastiskt. Jag säger tack så hemskt mycket för att ni har varit med. Det har varit superintressant att lyssna på. Och man blir ju lite inspirerad på att öppna sin inkorg och bara mata av den nu. Så det tänker jag att jag ska göra. Men jag tackar er så hemskt mycket för att ni har varit med och snackat här.
Tack själv, Johannes.
Tack snälla. Så roligt att vara med.
Och med det så säger jag tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet utav HR-nyheter. Som vanligt får du gärna klicka på prenumerera-knappen i den poddspelare som du använder, så missar du inget utav de här avsnitten som kommer ut. Och vill du verkligen inte missa något avsnitt så går du in på LinkedIn, söker på HR-nyheter. Då hittar du också prenumerationsknappen på det nyhetsbrev som vi har kopplat till HR-nyheter. Då får du ett mail varje gång som det kommer ut ett avsnitt. Jag tackar så mycket att jag har fått låna dina öron, så hörs vi igen framöver helt enkelt. Ha det bra tills dess.